Dagens evangelium är hämtat från Lukas evangeliets 9:e kapitel, verserna 46-50. Vi står upp om vi har möjlighet och hör dagens evangelium. Bland lärjungarna kom frågan upp om vem som var störst bland dem. Men Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst bland er alla, han är störst. Johannes svarade: mästare, vi såg en som drev ut onda andar i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte var i följe med oss. Men Jesus sa till honom: hindra honom inte, den som inte är mot er är för er. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, Jesus, tack för ditt ord till oss idag. Hjälp oss att förstå vad det är du vill säga. Inte bara till lärjungar där och då, utan till oss som vill vara dina lärjungar här och nu. Låt dina ord sjunka djupt in i vårt hjärta och göra sitt avtryck där. Och hjälp oss att tro dig. I ditt eget namn ber vi, Jesus. Amen. Har du någon gång haft en sån där dag eller varit på en sån där plats där du skulle vilja liksom räcka upp handen eller bara ropa ut: jag är inte så här klantig egentligen? I vissa ställen, vissa situationer eller ibland känns som vissa människor blir man liksom nervös och osäker och så börjar man bara ha en rad av otursförföljda incidenter. Man blir nervös eller man har sovit dåligt, man har en dålig dag och så staplar man tabbarna efter varandra. Man skulle liksom bara vilja att alla visste att men det är ju inte så här jag är egentligen. Jag kan ju det här egentligen. Jag är inte en dålig bilförare eller jag kan sköta kopiatorn eller vad det nu må vara för någonting. I delar av evangelierna så möter vi, det finns liksom en period i Markus evangelium och det finns en period här i Lukas evangelium där lärjungarna liksom lite grann staplar tabbar på varandra på det här sättet. Och man undrar om inte de med de här händelserna i backspegeln skulle liksom vilja säga: jag är inte en sån där klant egentligen. Men de här personerna som vi möter i apostlagärningarna som liksom hjältar i den tidiga kyrkan, de hade en viss startsträcka. De behövde tid att lära sig och förstå och mogna. Och längs vägen så gör de en del misstag. De kallas för lärjungar. Deras uppgift är att lära sig. Och det de ska studera och lära sig, det är den mest ödmjuke personen i världshistorien. Och här tävlar de om vem som är störst. De tävlar nästan i arrogans. Och dessutom, om vi skulle läsa vad som precis har hänt innan, så var de i en situation där en man hade kommit till lärjungarna och bett dem om hjälp. Hans son hade var drabbad av en ond ande som förstörde hans liv och skadade pojken. Och lärjungarna kunde inte driva ut honom. Och Jesus blir frustrerad och utbrister: hur länge ska jag vara hos er och stå ut med er? Och det problemet med när Jesus tappar humöret, det är att man kan inte skylla på att han har en dålig dag. Eller att Jesus liksom har dåligt tålamod. Tappar Jesus humöret med en, då inser man att då har man ju själv antagligen prövat hans tålamod ordentligt. Och har man då misslyckats på det här sättet, man har inte kunnat hjälpa den här mannen och den här pojken, känns det inte riktigt som rätt läge att börja diskutera vem av oss är bäst? Vem av oss är den bästa lärjungen när vi alla misslyckades med det Jesus sänder ut oss, eller så småningom sänder ut oss att göra. Nu tror jag ju att Lukas och Markus, de andra evangelisterna som berättar om det här, gör det inte bara för att vi ska liksom peka finger och skratta åt lärjungarna, utan kanske i så fall att vi ska kunna också genomskåda oss själva, skratta åt oss själva, att ha lite självdistans och se att ja men hallå, vi som nutida lärjungar, vi har ju samma benägenhet att fast vi har hört Jesus undervisning kanske, eller varit kristna länge, så har vi lätt för att missa poängen och avvika från den väg som Jesus vill att vi ska gå med honom. Och Jesus kommer i den här texten idag sätta fingret på två saker som vi ofta är ute efter och liksom jagar, som Jesus inte vill ge oss. Och sen efter det ska vi titta på det Jesus faktiskt vill ge oss, men som vi ibland står emot. Det första då, det är just det här med rangordning. Bland lärjungarna kom frågan upp om vem som var störst bland dem, men Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Det är lite roligt att det står så där att det kom upp. För det är ju så det blir. Det låter väldigt naturligt och spontant. Det är inte så att någon hade satt liksom, punkt ett på dagordningen är vem av oss är bäst? Det är små barn som har den typen av diskussioner. Jag är starkare än dig. Jag är nog lite längre än dig. Eller min pappa tjänar mer än dig. Eller din pappa, eller inte vet jag. Men alltså, barn kan ju ha den här typen av väldigt tydlig tuppfäktning. Vuxna gör det mer subtilt. Vi blir skickligare på att maskera den här tuppfäktningen. Och måttstocken förändras. Våra hem, bilen, båten, inte vet jag, lönen, hur många böcker vi har läst eller vilka böcker vi har läst, vilket land vi kommer ifrån, vad vi har för position i samhället. Det spelar ingen roll vem vi är, spelar ingen roll om vi är kristna eller sekulära eller så. Det är något djupt mänskligt att vi vill hävda oss själva och visa att jag är minsann en att räkna med. Vi tävlar om att vara på toppen. Vi lyckas kanske förklara den här längtan med alla möjliga slags fina fasader som ser viktiga och präktiga och kanske religiösa ut. Och även om vi inte gör bort oss på det här sättet som lärjungarna gör, så blir vi genomskådade när vi läser Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Det som vi kan dölja för andra kan vi inte dölja för Jesus. Och det speciella med det här uttrycket, Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan, det är att om vi tittar på vart det förekommer i Lukas evangeliet, så förekommer det oftast bland de som verkligen är Jesu fiender. Alltså de som står emot Jesus, gör motstånd mot Jesus. När de utmanar Jesus och försöker sätta dit honom, då kommer det här uttrycket, Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Jesus gör något gott, han gör något tecken, eller han helar någon, eller något sånt där. Så svarar de med misstänksamhet och avsky, och då kommer den här frasen. Och Lukas, som den skickliga författare han är, gör en tydlig poäng här, och genom det så genomskådar Guds ord oss. Det här sättet att tänka, vem är främst, vem är störst, vem är bäst, det gör Jesu vänner, Jesu lärjungar, farligt lika Jesu motståndare. Den här sortens liksom inre monolog, åtminstone, och ibland kanske yttre dialog, pågår i våra hjärtan mycket ofta när vi kanske vill erkänna. Är han eller hon mer respekterad än mig? Umgås de oftare med den familjen än med oss? Mina barn är väl ändå mer väluppfostrade än de där ungarna, eller? Alltså jag har ändå hunnit med en del för att bara vara 22 eller 37 eller 74. Tänk på vilka förutsättningar jag har haft. Allt som har stått mig emot i livet. Jag har ändå gjort någonting av det här. Lärjungarna, de vill få klart en sortens rangordning. Och Jesus vägrar att ge dem vad de vill ha. De var ju kringresande, men man kan ganska lätt föreställa sig i personalrummet hur det plötsligt skulle stå liksom veckans lärjunge med en stor plansch. Eller liksom fredag klockan 14 släpps veckans rangordning. På sjätte plats kommer Bartolomeus. Men det skulle inte lösa någonting. Att veta rangordningen skulle bara driva på den här jakten ännu mer, att jobba upp sig, peta ner Petrus från första platsen och visa att det är minst det är mig Jesus ska vara tacksam för att han har på sitt lag. Dietrich Bonhoeffer, han skriver så här i sin bok Liv i gemenskap. Knappt har människor hunnit få kontakt förrän de börjar iaktta, bedöma och klassificera varandra. En osynlig och ofta omedveten men fruktansvärd kamp på liv och död börjar. Det är den naturliga människans kamp för att rättfärdiga sig själv. Om man kan bara rättfärdiga sig själv genom att jämföra sig med andra, genom att bedöma och döma dem. Ska vi försöka sluta? Jesus vill inte ge oss en rangordning. Men vi håller alla på med det. Och det slutar inte när vi kommer till kyrkan. Jag glömmer fortfarande inte en predikan av Tim Keller jag lyssnade på säkert för 12-13 år sedan. Där han berättade om en framgångsrik affärsman. Som ni vet, han håller i mötena. Hans röst väger tungt när man ska fatta beslut. Och så en dag blir han kristen och väljer att engagera sig i en församling. Och nu så börjar han sitta med i alla kommittéer och arbetsgrupper och styrelsen. Och han förväntar sig att hans röst ska väga tungt där också. Och så sa Keller den här repliken som har fastnat i mig. Vad är det som har hänt, sa han. Jo, det som har hänt är att hans kött har blivit religiöst. Alltså han har inte i grunden blivit förvandlad av Jesus, utan det som har varit hans drivkraft, som inte kommer från Gud, har han bara tagit med sig in i kyrkan. Och så har han börjat dominera och förvänta sig att hela tiden kunna liksom bestämma också där. Låt oss inte komma till kyrkan för att få ännu en arena för att bevisa hur duktiga vi är. Vi har något mycket, mycket bättre att förvalta här än en sån kamp. Lärjungarna som kommer till Jesus för att få bevisa att de platsar, de kommer bli besvikna. Det blev de 12, för Jesus gav dem inte rangordningen. Och det kommer vi också bli. Och blir vi inte själva besvikna så blir kyrkan en jobbig plats att vara på om vi kommer hit för att tävla om vem är det som bestämmer, vem är det som styr här. Men skam den som ger sig. Lärjungarna söker efter en till sak. Om de inte kan få rangordning så kan de kanske få exklusivitet. Johannes säger, mästare, vi såg en som drev ut onda andar i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte hörde till oss. Johannes har vi verkligen mycket att tacka för, men det här är liksom inte hans stoltaste och vackraste ögonblick. Alltså tänk på vad som hände just innan som jag berättade om. En pappa har en son som har plågat svårt av en ond ande. De ber Jesu lärjungar om hjälp. Lärjungarna försöker men misslyckas. Lite senare ser de någon annan driva ut onda andar. Och lyckas. Och vad gör de då? De försöker stoppa dem. Om vi inte lyckas ska i alla fall ingen annan få göra det heller. Alltså det är inte lärjungarnas bästa stund, eller hur? Det är svårt att undgå tanken på att vi faktiskt ska le åt den här ironin. Det verkar som att lärjungarna vill ha någon slags ensamrätt på Jesus. Bara här, Jesus, TM, eller ett sånt här litet R i en cirkel. Det är bara här ni kan få det. Jag förstår verkligen den här längtan. Längtan efter att få vara i den innersta cirkeln. Att få vara i den där tillhöra den rätta gruppen. Om du vill liksom klia min fåfänga så är det precis så du ska gå tillväga. Du ska få mig att känna mig som att jag är på insidan av en grupp som andra inte har tillträde till. Om någon har läst Vredens tid av C.S. Lewis, i mitt tycke kanske hans bästa bok, och minns en karaktär som heter Mark Studdock, så skulle han kunna heta Martin Helgeson. Han vill tillhöra den där exklusiva innersta cirkeln och det håller på att ödelägga både hans eget liv och en hel stad i England. En amerikansk komiker, Groucho Marx, han sa så här: jag skulle aldrig vilja vara medlem i ett sällskap som accepterar mig. Alltså man vill hela tiden komma in i ett ännu mer. Har jag kommit in, blivit insläppt i ett rum, så det här var inget speciellt. Jag vill ännu högre upp, längre in i en ännu mer exklusiv sammanhang. Det är någonting att le åt och skratta åt när vi ser det i lärjungarna, när vi ser oss i det själva. Att få en sån här lite smärtsam, liksom, det är precis sån jag är, kan faktiskt vara ganska nyttigt fast det gör lite ont. Men det är inte bara komiskt om vi ska vara helt ärliga. Tänk på pappan vars son inte får hjälp. Och så kommer Jesu lärjungar som borde hjälpt honom och så försöker de stoppa någon annan som faktiskt kan hjälpa. Tänk vad förfärligt om en kyrka som kanske misslyckas med att nå ut ägnar all sin energi åt att börja tala illa och förtala andra kyrkor som lyckas nå ut bara för att man är besviken. Vi vill ju vara Vi ville ju vara Guds redskap. Vi ville vara de som Gud skulle använda för väckelse. Nu händer det någon annanstans. Det är inte okej. Nu måste vi kritisera deras teologi eller deras musikval eller färgen på deras gardiner eller kyrkfikat är undermåligt eller vad det nu må vara. Alltså sånt händer ju. Vi har en värld och alldeles runt hörnet en hel stad, Stockholm, som behöver få höra evangeliet. Vi får inte falla dit här att vi vill liksom ha exklusivitet och ensamrätt på Jesus så att vi står emot när andra lyckas istället för att fira när en förlorad son eller dotter hittar hem. Precis som jakten är att stiga rangordningen så är sökandet efter ensamrätt på Jesus. Det är lönlöst. Jesus ger dem inte det här. Han ger dem inte rangordningen. Han stoppar dem från att hävda den här exklusiviteten. Jesus går oss inte till möte där. Men Jesus har något bättre att ge oss. Jesus har något bättre än det här ekorrhjulet av statusjakt och klättran mot toppen som vi så lätt faller in i. Vad är det Jesus kan ge oss som vi kanske då liksom står emot därför att vi vill fortsätta klättra mot toppen? Jo, det vi så lätt kan missa, det är den nåd som Jesus vill ge. Och Jesus illustrerade, undervisade på det här sättet. Han tog ett barn, ställde det bredvid sig och sa: den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst bland er alla, han är störst. Lärjungarnas misstag är alltså att de liksom bara tittar uppåt. Hur kan jag ta mig uppåt? Hur kan jag nå nästa nivå? Hur kan jag bli bäst och främst och störst och vackrast och allting? Och det är någonting som vi gör när vi behöver rättfärdiga oss själva och vår existens. Men när vi håller på så, då missar vi ju vad det är Jesus gör för oss. Och Jesus uppmanar oss här alltså att vända blicken neråt till de minsta. På den här tiden, i den antika världen, så saknade barn både status och rättigheter. De betraktades ofta som en del av kategorin egendom. De ansågs oviktiga och att investera sin tid och energi på barn, det var slöseri för den som ville komma någonstans. Och mycket har förändrats tack vare evangeliet om Jesus, tack vare Jesus liksom revolutionerande syn på barn och på vad det är att vara stor. Så har barn fått en upphöjd plats i vårt samhälle. Men det finns människor fortfarande idag som är ostrategiska, som är oviktiga. De kan komma till oss i olika former och Jesus uppmanar oss att se dem och ta emot dem i hans namn. Alltså att ta emot ett barn i Jesu namn, det var att visa upp att man hade en människosyn som var präglad av Guds ord och av Jesu människosyn. Att även ett litet barn eller en människa som inte är framstående skapade Guds avbild och värd min tid, värd min omsorg, värd min gästfrihet och så vidare. Men inte bara liksom Jesu undervisning här och befallning. Ta emot ett barn så gör ni rätt. Nej, utan det här pekar ju på något djupare i vårt hjärta. Vad betyder det att ta emot ett barn eller ta emot en liten människa i Jesu namn? Jo, det är en handling som är motiverad av tro på Jesus. En handling driven av eller liksom mobiliserad av tron på att jag i Jesus har den kärlek och den status och den exklusiva plats hos honom som jag behöver. Jag är fri från bördan att rättfärdiga mig själv och min existens och min plats vid bordet, min rätt att ta upp syre. För Jesus tar emot mig som jag är. Den som för Jesus skull har tid och energi över till det och den som inte kan liksom kompensera mig för min omsorg, det är en person som visar en äkta tro på evangeliet. Alltså jag måste inte satsa hela tiden på att nätverka och komma upp mig. För jag har det jag behöver i Jesus. Så jag har tid över för den som är liten. För den som inte är strategisk. För den som inte kan ge mig tillbaka. För den som inte kan belöna mig med en plats i de rätta rummen. Eller ett jobb. Eller vad det nu må vara. I det här finns en frihet. Att inte oroa sig över sin egen plats. Sin egen status. Var jag befinner mig i rangordningen. För jag vet att jag har min plats hos Jesus. Och det här blir en frihet och en kraft att söka upp de som är ensamma, att älska de som är oönskade, att ta kärlek över för andra, därför att våra hjärtan är fyllda av Jesu kärlek. Bonhoeffer-citatet fortsätter så här: egen rättfärdighet och dömande hör ihop, precis som rättfärdiggörelse genom tro och tjänande hör ihop. Alltså lösningen på det ändlösa jämförandet och klättrandet, det är att ge upp försöken att rättfärdiga sig själv, därför att vad Jesus gör, vad Jesus kom till världen för att göra, det är att ge oss sin rättfärdighet. Och det är inte en rättfärdighet som bara gäller inför andra människor, för det är inte bara det som pågår här. Det är inte bara en tävlan gentemot andra människor, utan det handlar också om vilken plats och ställning har jag inför Gud. Det är det mer allvarliga problemet vi har än att vi tröttar ut oss med jakt efter statussymboler. Det är att vi har förlorat den status vi är skapade för i relation till Gud. Och att gå ur det här livet med en relation till Gud som inte är upprättad innebär att vi kommer sakna en plats. Att vi kastas utanför, som Jesus ofta talar om det, i evigheten. Men så har Jesus kommit för att rättfärdiga också de som är arroganta, de som brister i ödmjukhet, de som bara vill klättra. Han har inte kommit för att rekrytera stjärnskott eller hitta påläggskalvar och investera strategiskt i. Jesus kom för att frälsa syndare, att söka upp det som har förlorat och hjälpa det hem. Så varför skulle du slita ihjäl dig för något så flyktigt som status? Eller varför hitta andras sårbara punkter och brister så att du själv kan framstå som bättre? I Jesus finns allt det som du strävar efter. Kan du acceptera att det är Jesus du behöver och att han vill ge det till dig av nåd? Det uppmuntrande i den här texten, det är att vi inte bara får se andra lärjungar misslyckas som vi själva gör, utan att vi får se hur Jesus agerar. Under tiden som lärjungarna har varit alldeles upptagna och inriktade med status och berömmelse, när de bara har älskat att vara främst, så älskar Jesus dem. Och medan vi kanske har lätt för att se deras fel och roa oss lite åt det, så älskar Jesus oss. Sådana som inte förtjänar kärlek. Sådana som vill komma upp sig, vill tävla och kanske saknar ödmjukhet. Versen direkt efter vårt avsnitts slut är den här: när tiden för hans upptagande var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. Det här avsnittet vi har läst är inramat av Jesu undervisning om att han ska gå till korset. Och lärjungarna säger: vem av oss är bäst? Och när de har pratat färdigt om det, så står det att Jesus styrde kosan mot Jerusalem, där han ska slutföra sitt uppdrag. Lärjungarna försökte komma upp sig. Jesus var på väg ner. Han som i evighet haft den högsta statusen, han som haft faderns exklusiva eviga kärlek, den innersta cirkeln av alla inre cirklar, han lämnade den för vår skull. Han kom hit för att rädda oss från synden och döden, och för att rädda oss från vår själva och vår själviskhet och vår arrogans och vår jakt på status och plats. Tack Jesus för att du inte vill ge oss rangordning. Tack Jesus för att du inte svarar på vår längtan efter exklusivitet och en status och en plats på det sätt som vi söker det. Men att du ger oss något mycket bättre. Du ger oss rättfärdighet inför Gud och en plats hemma hos Gud i evigheten. Så Gud, vi ber dig om hjälp att inte hålla på och söka rangordna oss själva. Inte söka vara främst och störst och bäst. Inte använda kyrkan som ännu en arena för maktutövning eller uppvisning. Vi ber dig om hjälp att inte vara så självupptagna att vi vill ha ensam rätt på dig och göra motstånd mot dina andra redskap som du kanske använder till större och bättre saker. än vad du har i din plan för oss. Herre, hjälp oss att ta emot det vi verkligen behöver från dig. Verklig rättfärdighet, verklig tillhörighet och hemmahörighet hos Gud. Och låt evangeliet om vad du har gjort för oss så slå rot i våra hjärtan att vi kan börja uppträda på det här sättet som du beskriver och se ett litet barn och ta emot det för din skull. Att se personen som är ensam eller inte kan ge oss något tillbaka och säga, du är värd min tid. Ge oss förmågan att vara ödmjuka här i vår gemenskap, på våra arbetsplatser. Hjälp oss att slippa ur den mördande jakten på status och att vara rätt. Därför att vi har det vi behöver i dig. Tack Jesus för att du var beredd att lämna himlen, bli människa och komma hit till jorden och gå hela vägen till döden på korset för att vinna oss rättfärdighet och evigt liv. Vi vill ta emot dig Jesus, vi vill leva av det, vi vill göra det till vårt inre kraftcentrum istället för vad andra människor kan ge oss eller vad vi själva kan åstadkomma. Hjälp våra hjärtan att älska dig, älska ödmjukhet och leva av din nåd. Vi ber i ditt eget namn, Jesus.